Hej, välkommen till Analyspodden, Dagens Industris podd om börs och aktier. Idag är det jag, Agneta Jönsson och Ulf Pettersson bakom mikrofonerna. Vad tycker du vi ska prata om idag, Ulf?
Vi måste prata om alla dessa rapporter som har varit i veckan. Det är en riktigt rapporting vecka som vi måste hålla koll på.
Det tycker jag vi gör, och sen har vi några case som vanligt.
Precis.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Det är fredag den 26 januari och klockan är 10:30, så vet ni vad vi vet. Det är nytt all time high i USA, både på Nasdaq och Standard & Poor 500 i veckan. Det är techbolagen som drar igen. Här hemma är OMXS30 upp nästan 2% senaste veckan, och vi har ungefär 5% kvar till vårt all time high där. Det har varit lite mer nedtonade förväntningar på räntesänkningarna. ECB höll räntan oförändrad 4% igår, och det är den centralbank som väntas vara först ut att sänka. Kan bli april, eventuellt senare juni. I nästa vecka håller Federal Reserve och Riksbanken möte, och de väntar lämna räntorna oförändrade på onsdag respektive torsdag. Vad tror du om det, Ulf?
Ja, något annat än oförändrade räntebesked från USA här i Sverige vore en jättestor överraskning, utan det är liksom 100% säkert att det inte händer någonting med räntan. Och det intressanta blir ju då vad som sägs inför nästkommande möte, och där har ju förväntningarna förändrats ganska mycket sista veckorna. Om vi tar i USA, så har man gått från 80% sannolikhet för en räntesänkning under årets andra räntemöte till att nu bara ligga på 25 eller något sånt där. Och jag tror att marknaden gör rätt som tänker om lite grann, att det inte blir de här 5-6 räntesänkningarna som man liksom förväntade sig för ett litet tag sedan, utan att centralbankerna både i Sverige och i USA kommer sänka räntan, men inte så kraftfullt så länge som ekonomin ändå liksom går okej och arbetslösheten inte blir allt för hög, utan de har ett förtroendetapp som de tappade här senaste åren när de hade nollränta alldeles för länge, och nu vill man återskapa förtroendet, och då gör man genom att hålla räntan lite högre än vad man kanske skulle behöva just för att stärka sitt förtroende.
Ja, ska vi ta och släppa det och gå över till det här med rapporterna istället? För Ericsson var ju nästan, kan man säga, störst ut bland storbolagen här i tisdags. Vad har du att säga om den?
Man slog förväntningarna. Jag tycker att bland de enskilda delarna så stack väl Vonage ut, och att de minskade försäljningen. Marknaden var lite besviken på att inte sett någon tydlig vändning redan, och Börje Ekholm sa istället att man får vänta till andra halvåret för att liksom att det ska bli ordning på Ericssons resultat. Så det är lite vänta och se läge i Ericsson-aktien, och jag tror inte den kommer vara något särskilt spännande. Vi har ju sett att den har backat lite också.
Men det var ju dramatik där på dagen. Den var ju ner ganska kraftigt och sen slutade den upp 3,7%. Och sen åkte den ner igen på onsdag när det var rekommendationsförväntningar. Så att det är väldigt stora svängningar på rapporterna denna gången också.
Ja, det är det. Men Ericsson, det har varit många gånger den har rört sig ännu mer. Men visst, det är det. Och det, ja, jag tycker, jämför man den med Nokias rapport som kom dagen efter, steg 10% inledningsvis, genomför ett återköpsprogram och vågar, till skillnad från Ericsson, faktiskt berätta vad de på riktigt tror om 2024. Där kom Nokia, hade en resultatprognos på mellan 2,3 och 2,9 miljarder euro i rörelsevinst. Och jag tycker det är märkligt att Ericsson inte vågar säga något liknande, för då kanske man får bort de här stora intradagsrörelserna när folk ska liksom tolka Ericssons ord istället för att få en siffra på vad de tänker och tycker. Så jag tycker det kan vad jag kommer ta med sig, att om Nokia kan, borde Ericsson kunna.
Sen har vi ju, igår kom det ju, både i förrgår och igår och idag kom det stora verkstadsrapporter. Då tänker jag på Epiroc och Sandvik och Atlas och Volvo här. Finns det något gemensamt i de här bolagen?
Det gemensamma är väl att orderingången börjar svikta nu lite grann i lite olika takt. Det är väl det stora. Sen så tycker jag att generellt att rörelsemarginalerna hålls uppe bra. Tar vi Atlas Copco så hade de lite engångskostnader och justerat för dem, så var det en riktigt bra rörelsemarginal. Även Sandvik tyckte jag. Men det är lugnare tempo i verkstadsindustrin. Det här kommer nog leda till lite lägre vinstförväntningar för 2024 än vad vi kanske trodde inför rapporterna. Av de här fyra stora verkstadsbolagen så var väl det Sandvik de som var mest optimistiska. Stefan Widing tyckte när vi pratade med honom var ganska optimistisk och pratade om vändning i vissa delar och sådär. Och då gjorde det att aktien steg till skillnad från de andra, vars aktier sjönk när rapporterna släpptes.
Det tittade du på, det här med Volvo som kom med rekordstor utdelning. Det var väl typ största utdelningen någonsin i Sverige eller någonting sånt där. Är det ett skäl att köpa aktien nu eller?
Ja, det kanske är ett skäl att köpa aktien i samband med eller efter utdelningarna delas ut här. Nu ska ju då Ericsson, eller vad säger Volvo, dela ut 8 plus 8, du säger 16 kronor på aktier. Räknar man på dagens börskurs nu på 250 kronor så är det drygt en 6%. Och det är ju en jättegod utdelning, men det är ju liksom inte bäst i klassen av de vi har sett här under rapportperioden. Vi har ju bankerna som då kanske kommer att prata mer om, Agneta, som delar ut ännu mer, har en ännu högre direktavkastning. Så det är kanske ett skäl att köpa Volvo-aktien i vår, men nu tror jag marknaden fokuserar lite på de här lite lägre, blekare utsikterna som bolaget ändå levererade i sin rapport. Aktien backade 3-4%, och ligger nu 2% ner här under fredags förmiddagen.
Sen kom ett bolag med rapport igår som tidigare var en utdelningsaktie, men som inte är det, för man har ställt in utdelningen tills vidare. Och då tänker jag på Intrum som i tisdags här gick ut med att de säljer en del av sin investeringsportfölj till ett dotterbolag till den amerikanska Cerberus. Och det gör de för att de ska minska sin balansräkning, så att de säljer tillgångar för att minska sina skulder. Och då får de in ungefär 8,2 miljarder för det här och minska skulderna. Och de har ett mål att skuldsättningen ska komma ner till 3,5 gånger det kassaflödesbaserade rörelseresultatet EBITDA till 2025. Nu ligger det på 4,4. Men då man också mister intäkter på det här man säljer, så är risken att det dröjer till 2026 nu på grund av den här försäljningen. Så det var väl lite tråkigt. Sen kom de med rapport igår som var ganska hygglig, vilket gjorde att aktien steg lite på det här. Och det som var lite bekymmersamt där är att marginalerna på den delen utav verksamheten som driver in pengar för kundens räkning, så att säga, var lite svag. Den var 23%, man vill ha 25% där. Bolaget är på rätt väg, det har jag i och för sig sagt förut, men man gör rätt saker, men marknaden gillar inte när grejer tar tid. Vår kollega Rickard Bråse skrev en kommentar på den här rapporten som är värd att läsa. Men man kan väl i alla fall säga att Intrum har gått från att vara ett utdelningscase till mer att vara en högrisk tradingaktie just nu.
Ja, anledningen är att den rör sig så. Det var ju ganska betydande rörelse, får man säga, på den här försäljningen som du pratade om, där man frigör drygt 8 miljarder som ska liksom sänka skuldsättningen. Först var den ju upp inte riktigt 10, men inte långt ifrån 10, och sen så liksom en halvtimme senare så var den helt plötsligt minus aktien. Och anledningen att det svänger så i Intrum är ju att nettoskulden är drygt 50 miljarder även efter den här försäljningen. Börsvärdet är 8 miljarder, så då liksom det blir en väldig skillnad på det som vi brukar prata om, enterprise value, när man lägger ihop börsvärdet och de finansiella skulderna i bolaget och så att säga börskursen här. Och det gör ju att om du ändrar enterprise value-värdet 1%, så ska du då teoretiskt ändra börskursen 6%. Så små förändringar i det övergripande värdet ger stor utslag i börskursen, och det måste man få leva med som aktieägare i Intrum fram tills att de har fått ner skuldsättningen och folk börjar känna sig trygga med den, eller marknaden känner sig trygga med den. Och det är klart att det här beskedet att det tar lite längre tid än vad tidigare prognoser gör väl att man blir lite osäker. Men vad det gäller rapporten så var ju den faktiskt lite bättre än väntat, även om det fanns delar som var lite svaga, så var det generella resultatet var ju faktiskt högre än vad marknaden hade förväntat.
Även Telia som rapporterade idag har ju varit snack om i veckan här. Vår kollega i mediebranschen, Affärsvärlden, skrev ju att de är på väg att sälja TV4 nu och väntas få in en 5 miljarder på det. Var det någonting som kommenterades idag när de intervjuade den avgående vd:n?
Nej, det är liksom Kjörkby sa kring det, det är att hon har hört rykten om försäljning av Telias TV-verksamhet sen hon började egentligen varje kvartal, varje månad och varje år, som hon sa. Hon hade inga kommentarer till det som hade skrivits i veckan här om att där Affärsvärlden angav en prislapp till och med på 5 miljarder och att då Bonnier skulle tillhöra dem, tillsammans med Schibsted skulle tillhöra dem som eventuellt ville köpa tillbaka verksamheten från Telia. Så det fanns inga besked om det alls i delårsrapporten, och det blir väl någonting för nästa vd att hantera i så fall, och det var inte det som gjorde att Telia blev fredagens börsförlorare, rapportförlorare här, med en nedgång på 6-7%, utan det var ju deras utsikter för kassaflödet, bolagets utsikter för kassaflödet för 2024, där Telia förväntar sig ett kassaflöde på 7-8 miljarder kronor, och det var lite lägre än vad marknaden hade hoppats på, där med den här utdelningen som föreslås bli 2 kronor i vår, och den kommer säkert betalas ut som 2 kronor också, men utdelningen för 2025 är kanske lite i farozonen om man inte får till ett bättre kassaflöde i år. Men som sagt, så den var ner, och sen får man väl också lägga en del av förklaringen till Telias svaga kursutveckling på rapportdagen här, är ju att aktien har gått ganska starkt för att vara Telia. Har den gått väldigt, väldigt starkt senaste månaden, upp från 21-22 kronor i höstas upp till 27 kronor strax innan rapporten släpptes. Så den uppgången på 25-30% blev lite för mycket för Telia när denna rapport kom.
Sen var det dramatik igår eftermiddag på börsen när SCA-aktien började falla, och sen kom nyheten att dels var det den här blanka firman Viceroy som hade kommit ut med en blanka rapport, och sedan kom en annan sån här firma som heter Ninji Research ut med en annan blanka rapport. Kontentan var väl att man tyckte att skogen i bolaget var alldeles för högt värderat, och att man såg en fallhöjd på nästan att aktien skulle halveras. Så det ställde ju till oreda. Var det någonting som dök upp här i dagens rapportkommentar?
Ja, mycket av rapportkommentaren och vår intervju med Ulf Larsson som är vd på SCA handlade ju förstås om de här två blanka rapporterna, och bolaget tillbakavisade alla påståenden i de bägge rapporterna och kallade dem skräprapporter, och Ulf Larsson till och med ställde sig frågan till om det ens är lagligt att göra så här, där man först blankar en aktie och sen kommer med i hans, som han menar då, fullständigt felaktiga uppgifter här. Och det är två delar, som du sa Agneta, mycket de skrev om den dåliga kompetensen i bolaget och sådär också, men två huvudpunkter var det som blanka rapporterna lyfte fram, och den ena var ju menar på att det är dålig kvalitet i skogen, att det är därför jag inte har liksom avverkat så mycket, att det liksom, ja, bakom skogen så finns det massor av träd som inte är i det skick som SCA säger. Och den andra blanka rapporten menar på att SCA har felredovisat en 30 miljarder i skulder, och därmed så är nettoskulden lägre än vad den i själva verket är. Bägge de sakerna tillbakavisade, som man ser ju nu då hur SCA-aktien här efter en ganska svag början på fredagen börjar vända upp 3% nu. Så jag tror att, och det har nog att göra lite med att den föll under dagen innan rapport på de här blanka rapporterna. Det kommer mer information kan man väl säga från SCA i nästa vecka, utlovade de, där de ska liksom bemöta det här även skriftligt. Så vi får vänta och se, men det är ju intressant vad man ska säga, det är att det här som sker nu, att det är inte första gången, långt ifrån första gången, att vi får se blanka rapporter som kommer timingmässigt lägligt och påverkar börskurserna kraftigt på kort tid. Och ja, man förstår att det är många som är arga, inte minst från bolagens sida, som råkar ut för det här. Och det, jag kan tycka att jag är en förespråkare av blankning som finansiellt instrument, men det är klart att det kanske inte ska användas så som det har gjorts i SCA-fall och andra fall, där man så att säga verkligen säljer en aktie och sen kommer med mycket negativ information. Det känns som att det skulle kunna vara kurspåverkande på ett...
Det här känns som det är så väldigt planerat, så att säga, eftersom den också släpptes dagen innan rapport, när de vet att bolaget inte kan komma ut och kommentera. Och och då också omfattande och sådant som liksom inte går att avfärda hur lätt som helst. För det är ju inte, vi andra har ju liksom inte jättekoll på hur kvaliteten i skogen, om man säger så.
Nej, och, det, och där sa ju Ulf Lösen att SCA:s siffror på vad som finns i skogen överensstämmer helt med liksom myndigheternas, hur de har redovisat och sådär. Och det här är också statistik som går 100 år tillbaka och sånt. Så det, vi får väl se vad som dyker upp här. Men det är nog någonting som vi kommer diskutera i framtida poddar, och det kommer säkert diskutera på andra ställen på finansmarknaden också, hur man ska se på det här att olika aktörer kan påverka aktiekurser så mycket och dessutom har tagit en position inför de här rapportsläppen. Så det är något vi får återkomma till, Agneta.
Det får vi göra.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans, skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Jag kanske ska säga lite om bankrapporterna här också.
Precis, 2 hittills den här veckan.
Swedbank var ju först ut här i onsdags. Där var vinsten för skatt 9% bättre än väntat. Så den är upp 30% jämfört med fjärde kvartalet förra året. Man hade drygt 19 miljarder i intäkter och 6 miljarder i kostnader. Och deras mål är ju att intäkterna ska öka 3 procentenheter mer än kostnaderna. I kvartalet här så var det en ökning med 6 procentenheter. Så att det är ju, har varit väldigt starkt, och det beror ju på att de har haft medvind utav räntenettot nu i väldigt många kvartal. Nu börjar det där avta framöver. Samtidigt så guidar man för att man höjer kostnaderna med 2 miljarder här nästa år, och det var lite besvikelse. Det gör man, dels har du inflation och sådant, men också att man kommer göra en del investeringar. Så det tryckte aktien lite. Men annars ligger man bra i linje med den här planen och har avkastning på eget kapital på 15% till 2025. Nu låg man på 18,3 här. Man delar ut halva vinsten, vilket är i linje med deras policy. Så det blev 15,15 nu. Och det var liksom ingen överraskning, för det är det som utdelningspolicyn säger. Men innan 2019 så delade man ut 75% av vinsten. Så hade man haft den andelen nu, så hade man kunnat dela ut 22,70, och då hade man haft en direktavkastning på 11,4 mot 7,5 idag. Och det beror ju på de här amerikanska utredningarna som hänger som ett ok över banken. Det handlar ju om den här misstänkta penningtvätten i Baltikum, och man vet inte när det här blir klart. Men drar man paralleller med hur lång tid det tog med utredningen av Danske Bank, så hoppas i alla fall vi som följer banken att det här kan komma i år. Och det gör att man då kan inte behöver ha så här stor buffert med kapital som man har just nu. Man har en buffert på 3,9 procentenheter över Finansinspektionens krav, och målet är att komma ner under 200 till 2025 här. Så det ihop med en hopp kanske om att vi får en bättre efterfrågan på krediter här kanske efter sommaren gör att det här ser lite intressant ut, men man behöver inte ha någon brådska, tänker jag där.
Nej, utan utdelningen i Swedbank var ju precis som de har kommunicerat. Däremot så SEB delade ju faktiskt ut mer än förväntat. De slog till med en extra utdelning och ett återköpsprogram, och det där gillade ju marknaden, för den steg ju faktiskt på sin rapport skillnad från Swedbank som backade lite.
Det gör det. Rapporten i sig var ju som sagt var i linje med förväntningarna. Men vi fick ju nytt all time high på aktien igår, och det beror ju på det här som du säger då, att man tar 3 kronor i extra utdelning, sen utökar man återköpsprogrammen. Förra året köpte man tillbaka för 5 miljarder. Nu det programmet man kör i det här kvartalet på 1,75 miljarder. Om man gör det alla de fyra kvartalen så blir det 7 miljarder. Men det finns utrymme i balansräkningen för att göra än mer. Och det var lite det som man tog fasta på igår här. Och likadant så klarar man sig bra och det kanske inte behöver bli så himla mycket nedgång på räntenettot här även om räntorna sänks lite för att det tar lite längre tid att få igenom så att säga, sänkningar av räntan i marginalen när räntorna steg här så att det blir inte lika snabb effekt vilket då boostar också lite. Innan den här rapporten så var prognosen att SEB skulle minska sin vinst 14% i år och då skulle det ge ett P/E-tal på 9 vilket är lite lägre än vad det brukar vara. För ett år sedan när vi skrev om det här så skrev vi att klarar vi oss med en mild lågkonjunktur ökar chanserna för att företagsaffärerna tar fart igen, förvaltat kapital ökar och provisionsnätet förbättras. Då trodde vi att det skulle bli ett riktigt bra år för SEB under 2023. Och så blev det ju också, vinsten ökade 45% och aktien har stigit över 20%. Och jag tror det kanske inte blir riktigt bra i år men jag tror ändå att det kan bli ett bra år om vi nu får den här lite mildare lågkonjunkturen för då kan du få effekt på det här med företagsaffärer och allting som är kopplat till kapitalmarknaden och rörelse på valutor, räntor, aktier som de har en stor affär, del av sin affär kopplad på här. Så att vi har en köprekommendation på SEB sedan i höstas på ett års sikt och jag tror att, så att säga, den gäller fortfarande, det här kan bli en bra affär.
Och hellre SEB än Swedbank då, om du får välja, eller är det lika? Eller även Swedbank?
Så att säga, jag tror man kan plocka upp den lite senare i år, men där är det mer som sagt var en effekt att det blir, kan bli en sån här engångsboost om man löser upp det här. Och sen beror det ju naturligtvis på om det blir några böter och hur stora de blir. Men när det kom Danske Bank, då fick du liksom böter som var lite lägre än vad marknaden räknade med och du fick en ordentlig fart på aktien och intresset kom tillbaka till aktien igen. Sen har ju Swedbank en, kan man säga, en stabilare affär. De har ju hälften av sin låneportföljning är ju svenska bolån så det är ju en mer stabilitet där. SEB är motsvarande andel 26%, det är en mycket större andel från företagssidan och den är ju lite mer snabbrörlig om man säger så, både ner och uppgångar.
Ja, det såg man ju. Tittar man på kreditförlusterna så var ju Swedbank fortfarande låga och lägen förväntat och även sjunkande. Medan däremot SEB hade ju faktiskt lite högre kreditförluster. De hade ju åkt på någon smäll, vad jag förstår, på något företagsarrangemang som gjorde att kreditförlusterna flög iväg. Men det var väl ingenting som Toiby egentligen var särskilt oroade för, vad jag förstod.
Nej, det rörde sig om det var 180 miljoner mer kreditförluster än väntat. Och det var, när de pratade om det lite djupare sen, så är det ett större företagsarrangemang, men det är inte en kredit. Den handlar om en sån här garanti, du vet, en sån här exportgaranti. Så att, och liksom, sen har du både kreditförluster nu för tiden är ju ett netto, så det är både nya avsättningar och andra man tar tillbaka, men just den här affären gjorde att det ökade lite mer då.
Precis. Ska vi prata lite om våra veckans case också?
Ja, jag tror jag kör faktiskt SEB som veckans case. Jag tycker att den är så pass intressant även framöver så att jag tar det. Men du har ju också ett case med det.
Just det, precis. Ja, innan dagens rapport tittade jag på BHG, e-handlaren inom heminredning bland annat, som jag tycker som har varit en förfärlig historia med ett par nya emissioner och där EQT har lämnat ägandet och marknaden har varit ohyggligt svag. Marknaden är fortfarande svag men de börjar faktiskt, man börjar se ljuset i det där. Rapporten som kom idag, där ökade vinsten 78%, bättre än väntat. Jag trodde nog att de skulle lyckas nå något sånt där. Så det var 2% rörelsemarginal under fjärde kvartalet, 1% rörelsemarginal under 2023. Och kan man då komma tillbaka, man har ett finansiellt mål om 5% rörelsemarginal, men skulle man komma tillbaka till bara 4% så under det här kommande 18 månaderna så ska aktien upp en del, för skuldsättningen börjar bli liksom, den är inte ett problem egentligen. Man har fått ner skuldsättningen till 1 miljard i nettoskuld, och det är fullt hanterbart om man skulle göra en rörelsevinst på en 500 miljoner eller sådär. Så jag tycker den kan stiga, den stiger 10% idag på rapporten, men den kan gå 10-20% till om fortsatta resultatrapporter är i linje med det som BOG levererade här på fredag morgonen.
Ja, det ska bli spännande att se.
Och det är det. Och sen så har vi ju en, det var ju lite sådär, rapportperioden var nästan bara en rännil i början. Det var väldigt lugnt här, och det är inte alls den här alla bolag på en gång som brukar vara, utan, men nu kör det igång här, och även nästa vecka har vi ju en del intressanta bolag och lite räntebesked. Eller vad är det vi kommer fokusera på nästa vecka som du ser, Agneta?
Precis, måndagen är det lugnt, då kommer det ett bolag, den här underleverantören Note som kommer då, men tisdag är det lite fart igen. Bland de större så har du Tele2 som blir intressant, vi har NCC, byggsektorn har ju haft det jobbigt för att se hur det ser ut för NCC. Och så har vi ju dina då RVRC som du pratade om som kommer då. Och sen har vi ju JM och Nordnet som jag kommer framförallt titta lite på Nordnet där. Sen på onsdag har vi ju SKF, och då har du Dometic. Och sen har vi SSAB, och vi har ju H&M, och vi har Hemnet och Lomix och även Byggmax som du tittade på kommer då. Och sen blir det väl, kan man väl säga, toppdagen på torsdag, för då får vi jättemånga tunga rapporter. Det är ABB, Axfood, Volvo Cars, Evolution, Industrid, Munter, Kinnevik, Hexagon, och sen kommer även Apple på kvällen. Så då är det full fart, och på fredag så är det Electrolux och Husqvarna och Industrivärden och Afri bland annat.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Jag kan väl passa på att tipsa också att vår kollega Mikael Wilenius har skrivit en sån här stor rapportguide som ligger ute på di.se. Där kan man ju gå in och kolla när rapporterna kommer och sådär.
Precis, så vi kommer ha mycket om att prata om även nästa fredag. Och som sagt, vi kommer säkert se en hel del stor rörelse bland de rapporterande bolagen. Så det ska bli väldigt intressant att se hur det utvecklas och sådär. Så vi får en hel bild också. Det som man kan ta fasta på av denna första rapportvecka är väl att bankerna fortsätter prestera bra vinster. Verkstad ser lite svaghet, får man väl ändå säga. Och sen så var Telia lite av besvikelse. Vi får se om Tele2 så småningom följer upp det eller hur det utvecklas. Men det får vi prata mer om nästa gång vi träffas. Annars återstår det väl bara, om inte du har något mer, Agneta, att tacka för oss och önska en trevlig helg.
Ja, det tycker jag vi gör. Jag tycker tacka för oss och passa på att lyssna på DIs andra poddar, och följ oss gärna på din poddspelare eller på Spotify så du inte missar några avsnitt. Tack för att du lyssnade på Analyspodden idag med mig, Agneta Jönsson och Ulf Pettersson. Hej då!
Hej då!
Du har hört en podcast från Dagens Industri. Ansvarig utgivare Peter Fällman.